Vi ska börja ikväll med att slå upp i första Korinthierbrevets första kapitel och läsa ett rätt så långt avsnitt. Första Korinthierbrevet 1 från 18 versen och kapitlet ut. Första Korinthierbrevet 1 och 18 alltså. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Ja, det här är mäktiga ord. Och de kan man hämta mycket inspiration ur och mycket kunskap. Den som är färdig med de här orden kan ju räcka upp handen. Vad säger nu Paulus? Han säger att det finns av både vishet och kraft så finns det två sorter. Det finns en människans kraft och det finns en Guds kraft. Det finns människans vishet och Guds vishet. Och de där två, de är lika blandbara som grädde och ättika. Det skär sig. Det går inte att blanda. Utan, eller kanske snarare om vi använder den bilden, du vet, med sån här dressing som man måste skaka för att det ska hålla sig blandat några ögonblick. Ibland så är våra församlingar nästan som sån där dressing. Man måste hålla på och skaka och skaka och skaka för att det ska se ut som en blandning. Och så fort man slutar att skaka så skiljer den på sig. Guds kraft och Guds vishet, det är ju den vi strävar efter. Gud har förelagt församlingen att vinna seger. Det står också här. Gud har utvalt det som inte är någonting. Därför att han vill segra över det som är någonting. Vi påminner oss vad Gud säger att han heter när Mose frågar. Vad heter du, Gud? När de frågar mig nu när jag kommer tillbaka till Egypten, vad ska jag säga då? Vad heter du? Jag är, säger Gud. Vi kunde frestas att på lite mänskligt vis lägga till, jag är något eller jag är någon. Och det är ju det här som vi människor alltid vill bli. Vad har du för titel? Och jag tackar generaldirektör, jag är bara byråassistent. Alltså är du mer än jag? Nej. Det är en bit av syndafallet. Människan som inte var nöjd med att Gud är något. Eller som Paulus skriver här, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och inte i sina egna titlar och bravader. Och det där, det är ju Gud hela historien genom ute efter att göra slut på. Allt det där med att vara något. Och allt som är högt och allt som är upphöjt, det ska till sist på något sätt få ödmjukas inför Gud. Alla knän ska böjas. Deras som är i himlen, deras som är på jorden och deras som är under jorden. Så du vet, även om du kanske har slitna knäleder idag och lite svårt att böja på dem, så kommer de att fungera fint på den dagen. Det är allt som är stelt och högt och upphöjt ska böjas. Gud ska göra slut på det som är till. Och hur ska han göra det? Jo, med sin vishet och med sin kraft. Genom dig. Nej. Ja, dig. Ty han har utvalt dig därför att du inte var något. Och det här, det är minst lika gåtfullt för våra arma små hjärnor som detta med Jesu seger på korset. Det senare har vi vant oss vid. Det säger vi halleluja till på lämpligt ställe. Men det här med att Gud har utvalt dig just för att du inte var något. Det dröjde lite längre innan den slanten ramlade ner. Till våra församlingar är fulla med människor som säger, usch, jag är ingenting. Och man kunde tänka, här skulle det ju hända mirakler och underbara ting. Och Guds kraft och vishet skulle flöda. Här är ju fullt med folk som inte är något. Hej. Det gör det ändå inte, det är ju lustigt. Det skulle det göra. Men så länge vi önskar att vi var något. Och kanske till och med så länge vi tror att vi måste bli något för att Gud ska kunna segra genom oss. Så är det kört. Den dag du inte bara utan till utan som en helig upptäckt kan säga halleluja, jag är ingenting. Det är du, då börjar det. Då börjar det roliga. Då kan Guds kraft flöda. Så den flödar genom ingenting. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Du vet, det är lite grann som att höra ungar som träter i sandlådan. Min farsa är mycket starkare än din. Man har inte sin stolthet i sig själv utan i honom som man tillhör, den som man är barn till. Den stoltheten får du ha. I rikt mått, ju mer dess bättre. I synnerhet om du själv tycker att det spelar ju inte så stor roll vad jag är då. Det spelar ju inte så stor roll vad människor säger om mig. De får väl gärna hålla på och säga vad de vill när jag vänder ryggen till och till och med i ansiktet på mig. Det är inte hela världen. Ty om jag bara i denna världen inte är något, så är det första förutsättningen för att Guds kraft ska flöda. Alltså har vi nu här en liten fallgrop, eller ska vi säga en liten frontalkrock, en kulturkrock mellan världens vishet och Guds vishet. Till världens vishet säger att vi måste sätta dig på skolbänken, vi måste drilla dig, vi måste träna dig, vi måste utrusta dig, vi måste på allt sätt hålla på och bearbeta dig och hjärnfätta dig tills du har en viss kompetens. Sen må hända kan vi släppa loss dig. Det är lite grann så där som att köra bil, du vet. Man måste ju ha gått igenom moment 1, växelspaken, moment 2, kopplingspedalen, moment 3, tändningsnyckeln, moment 4, gaspedalen. Och sen så ska man ju ha hunnit backa i spiraltrappa och allt det man ska göra innan man kan släppas loss för att riktigt få hantera. Eller som det körskolläraren brukar säga övningsköra på egen hand. Det är ju det du gör sen livet ut. Du övningskör på egen hand. Men det är världens vishet. Att du måste bli något för att kunna göra något. Guds vishet är tvärtom. Den är dårskap i denna världens ögon. Ah, det är ju inte klokt, säger vi. Dessvärre gör också vi kristna det många gånger. Guds vishet är att om du inget är, då ligger Guds kraft så nära som möjligt. Försök att begripa det. Nej, det går inte. Men det kan vara sant ändå. Det är inte säkert att vi kan begripa allt här i världen. Vad hade hänt i Korint? Det kan man ju fråga. Varför skriver Paulus det här nu då? Jo, vi backar lite grann och läser från vers 10. Ty mycket var bra i församlingen. Men i vers 10 kommer det ett men. Och det brukar ju vara så. Man ska vara lite pedagogisk. Så säger man, oh, det där och det där och det där är ju underbart. Men. Först uppmuntrar man en smula och sedan så kommer förmaningen. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger. Utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra mina bröder att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger jag hör till Paulus eller jag hör till Apollos. Hollos, eller jag hör till Kefas eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er eller var det i Paulus namn ni döptes? Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er. Så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Just Stefanas och hans familj har jag också döpt, annars vet jag mig inte ha döpt någon. Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Du förstår, i Korint så fanns det fanklubbar. Det fanns Paulus fanklubb och det fanns Kefas eller Petrus fanklubb, och så fanns det de som diggade Apollos. Oh, ni ska höra sina bibelstudier en karl håller. Det är inte klokt, förstår ni. Det är grejen. Eller, ja, men Paulus, förstår du, när han lägger händerna på folk, då blixtrar det. Det är ju Paulus som gäller, liksom. Och på det här sättet så höll man på. Och det är ju tragiskt, beklagansvärt, att vi på 2000 år ännu inte har lärt oss det här. Att låta bli. Frågan är ju om vi hinner lära oss innan Herren kommer tillbaka. Vad tror ni? Jag är lite pessimistisk. Och Paulus, han värjer sig nu för det här. Det är ju inte klokt. Varför nu detta? Jo, därför att de håller ju på att göra Paulus till någonting. Är ni med? Det är ju Paulus som är något, sa folk. Nej, det är Petrus som är något. Det är ju han som liksom är Petrus. På dig ska jag bygga min församling och så här. Men, säger Paulus, Gud har ju redan föresatt sig att göra slut på allt som är något. Och här håller ni på att göra mig till något. Ni är ju inte kloka. Ni håller ju på och puttar över mig på fiendens planhalva. Det är vad vi gör. Med allt vårt gubbdiggande, så att säga. Det är farliga saker. Den gången var det ju lyckligtvis så att Paulus och Petrus och Apollos, de var inte ute efter några egna revir. Det har ju hänt senare i kyrkohistorien att det har dykt upp gestalter som gärna sett att det där hände. Och som kanske till och med lagt på ett kol för att det skulle bli så. Men det var illa nog att fastän de var ett tillsammans i Kristus. att det fanns människor som liksom försökte jämföra dem inbördes och matcha dem mot varandra. Ty därför då börjar man ju så att säga att verkligen putta varandra in i det förlorande laget. Ty vilka är det som ska förlora till sist? Jo, det är ju de som är något. Varför det? Jo, därför att Gud från början har beslutat sig för att göra slut på det som är något. Hur och genom vem? Genom de som inte är något. Och detta att vi ständigt återfaller tillbaka i världens vishet, det är ju ett tecken på hur lite vi har förstått det här. Hur detta liksom gått vår näsa förbi utan att egentligen efterlämna några spår i våra hjärtan. Och det i sin tur måste ju naturligtvis vara en betydande förklaring till att Guds kraft ibland lyser med sin relativa frånvaro. Något lite kan vi ju kolla hur det gick i Korint. Till Paulus förmaningar, de klingade tydligen, vad man kan förstå, rätt så ohörda. Andra Korinthierbrevet 11. Där talar Paulus lite grann om dem som så småningom blev ledare för församlingen i Korint. Femte versen. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. När han säger det så är han en liten aning ironisk, Paulus. Ty de här väldiga apostlarna som vi ser om, de återfinner vi sen i 20:e versen. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Återigen är han lite ironisk, Paulus. Man hade fått ett ledarskap som var något. Och det tror jag att Gud hade sett till för att man någon gång skulle lära sig läxan att inte sätta upp människor. Man hade fått ledare som förslavade församlingen, åt den ur huset, kuvade den, hunsade den och slog den i ansiktet. Om man emellertid ifrån början hade förstått att den som i världen ingenting är, det är Guds redskap, då hade man kanske inte satt upp människor på höga hästar. Då kanske det heller inte hade gått i Korint som det faktiskt gjorde till sist. Hela det första Korinthierbrevet är ju på många vis ett korrigerande brev. Ty Paulus börjar ju alltså med en rivstart här och bara tala om den här splittringen i församlingen. Sedan kommer andra saker. Vi kan ju titta i 5:e kapitlet. Läsa de 5 första verserna där. Man säger att det förekommer otukt bland er. Till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldig. I vår Herre Jesu namn, och när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss, en sådan person ska överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Riktigt vad Paulus menar med den sista versen där är väl ingen av oss som vet till fullo. Det var ju också i Korint som man hade sin speciella form av nattvardsgudstjänster. 11 kapitlet och 17 versen. Eller 20 kan vi ju börja läsa. Men vid deras sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka, bryr ni er inte om att det är Guds församling, ska det som inte har något behöva skämmas. Lägg nu märke till den sista frågan här. Ska det som inte har något, alltså det som i världen ingenting är, och som är det som Gud har ställt fram, så som det som står hans hjärta närmast, ska de behöva sitta och skämmas i Guds församling? Detta kan inte vara nattvard. Detta kan inte vara Herrens måltid. Ni har ju fortfarande inte fattat hur betydelsefullt det är att inte vara något i denna värld. Därför att det är genom de kanalerna som Guds kraft och Guds vishet verkar. Ni blockerar ju de kanalerna. Sen talar han om andens gåvor i 12 kapitlet. Och som bekant är det ju så att olika gåvor, åtminstone i mänskliga ögon, kan te sig lite olika stora och lite olika hedersamma. Vi kan ju hoppa in i 21 versen, 12 kapitlet. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Nu vill jag mena att det kanske på ett sätt finns en sorts tyngdpunkt i Paulus undervisning till församlingen i Korint. Till mycket av det här känner vi ju igen. Och man undrar lite desperat, hur ska vi då komma till rätta med allt det här i församlingen? Och det Paulus då vill lära oss, det är ju att det där är ju egentligen Guds sak. Okej, säger vi, varför gör han inte mer än han gör då? Varför ryter han inte till så det liksom händer någonting? Varför kan det här få fortsätta år ut och år in? På 2000 år har vi faktiskt ännu inte lärt oss läxan. Har inte Gud varit väl passiv? Och det är då vi närmar oss det som ligger mitt hjärta, ligger på mitt hjärta för detta arsan. Nämligen Guds pedagogik. Guds sätt att fostra sina barn, till det handlar det ju om. Pedagogik betyder ju barnuppfostran egentligen. Och det kommer som en höjdpunkt på ett vis i det här första Korinthierbrevet. Vi ska slå upp det nu och läsa i 10:e kapitlet från 1-13 versen. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud, utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde. Så dödades också 23 000 på en enda dag. Låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde. De föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel, och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Paulus, som den gamle lärde rabbin han var, han undervisar nu ur skrifterna om Israels folks ökenvandring. Det gör han ju faktiskt inte till judar nu, utan till hedningar. Men han säger det att det står ju inte där bara som ett kuriosum, en intressant läsning, utan han säger: detta är nedtecknat som ett exempel. Detta är någonting som vi ska lära oss något av, säger han. Detta är någonting som gör att vi kan förstå hur Gud handlar med sitt folk. Han jämför folket som går ut ur Egypten med den kristna församlingen. Det står Egypten för livet i världen. Livet utan Gud. Alla blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose, skriver. Ja, det är inträdet i Guds rike. Både vattendopet och andedopet blir här nämnt. Att molnet står ju som en symbol för anden. Och sen vi tar en lång vandring. Och så är det ju för dig och mig också. Vi är på vandring. Vart är vi på vandring? Vi har ett löftesland framför oss. Det är inte där ännu. Vi är fortfarande på väg. Men den vandring som Guds folk beskriver, som man gått ut ur Egypten, är så att säga en vandring genom öknen. Det är en vandring tillsammans med Kristus. På många sätt i mänsklig svaghet, för att Guds kraft ska verka. Och det är därför som Paulus säger att om inte det döda uppstår, då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Då har vi varit ute i öknen och knallat i många år utan att ha något löftesland att komma till. Till sådant är det kristna livet. Vi avstår från något här för att vinna något där. Och så säger då Paulus, då kan vi ju alltså börja titta lite grann om nu Israels folks ökenvandring står som en modell för ditt och mitt liv. För vår vandring sen vi lämnade världen, om du inte gjorde det redan vid modersmjölken så att säga, så kom vi in i en ökenvandring på väg till ett löftesland. Under vilka villkor och förhållanden vandrade folket, och framför allt, vad gjorde Gud med folket under den här tiden? Vad gick det hela ut på? Vad ska man i öknen att göra, säger vi? Vad skulle de i öknen att göra? Det var väl bortkastad tid. När Paulus använder nu det här som en bild som kommer tillbaka flera gånger. Och nu skulle vi egentligen behöva läsa gamla översättningen, för nu ska vi tjuvtitta lite i Galaterbrevet 5. Den 16:e versen, där står det så här i gamla översättningen som är exaktare än den nya: vandra i anden, så ska ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Och kristna blir ibland lite stressade och undrar, hur vandrar man i anden? Oh, det måste vara att jag varje ögonblick hör Guds röst och aldrig säger något annat än det Gud säger, och aldrig gör något annat än det Gud säger att jag ska göra. Och det blir ganska jobbigt. Till Gud talar ju inte alltid. Inte ens faktiskt om vi lyssnar alltid, vilket vi ju inte heller gör. Tanken återkommer lite längre fram, 25:e versen. Återigen gamla översättningens exaktare uttryck: om vi har liv i anden, så låt de oss och vandra i anden. Ty det var ju vad Israel gjorde. Anden, den heliga ande, gick för. På dagen som en molnsky, som kanske gav skugga i öknen, kunde behövas. På natten som en eldstod, som syntes och som lyst. Guds härlighet. Och när molnskyn sänkte sig, så lägrade sig folket och var där. Tills molnskyn åter lyfte, då bröt man lägret och vandrade efter. Vandra i anden. Det här är på något sätt en bild för oss av att mycket av hemligheten i livet ligger i efterföljelse. Och för att vi ska förstå ordet efterföljelse, så vill jag sätta det i kontrast mot något annat. Som vi såg i första kapitlet i första Korinthierbrevet, det finns två sorters vishet. Guds vishet och människors vishet. Och de är inte blandbara. Människors vishet. Ja, hur ser den ut? Jo, det sa jag nyss. Vi måste sätta dig på skolbänken, vi måste instruera dig, vi måste träna dig, vi måste utrusta dig, vi måste på något sätt göra dig till något för att något ska kunna hända. Guds vishet, det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. Och genom det handlar. Alltså kan vi nu ställa efterföljelse mot, vad ska vi säga, instruktion och jämföra dem med varandra. Och med instruktion menar jag nu all sorts skolgång. Där vi ska utrusta folk, där vi ska på olika sätt utbilda folk till att bli kristna. En sorts kristen körskola, om liknelsen tillåts. Och så där gick ju inte Israels folks ökenvandring till. Det var ju inte så att Mose hade bibelstudier 8 timmar om dagen. Och så knallade man kanske några meter och så var det bibelstudier igen. Och så var det ju lustigt nog inte heller med Jesus och lärjungarna. Utan man förundrar sig, jag förundrar mig ju mer jag tänker på det. Och ju mer sen mina ögon liksom öppnades för det här. Vad lite Jesus hade privatundervisning med lärjungarna. Jag tycker det är ett av de intressantaste exemplen som jag återvänder till ofta och gärna. Som ni av er har kanske hört mig tjata om det förut. Lukas 11 kapitel, jag tycker det är så på kornet. Där glänser det fram precis hur annorlunda Guds vishet är. Så nu är vi inne på efterföljelsens område och inte alls på instruktionens. Och låt oss se var skillnaden ligger. Lukas 11:1. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Kan du tänka dig? De hade 3 år på sig. Och Jesus hade utvalt 12 stycken olärda män. Och jag menar, om du eller jag hade vickat för Jesus, inte skulle vi gjort som han. Utan vi skulle ju sagt så här att, nu gäller det liksom att ni kommer in med raketfart i smörjelsen här. Och nu ska jag tala om för er hur man gör. Jag ska lära er att bedja. Och så hade vi satt dem på skolbänken, alla 12 killarna här första dagen. Och vi skulle vräkt bibelord om bön över dem. Allihopa. Och sen skulle vi praktiserat bön och vi skulle krigat och vi skulle gjort allt. Redan första veckan skulle de vara självlysande av kunskap. Det enda som till sist skulle fattas, det skulle vara bön. Det är min övertygelse att vi har för mycket kunskap. På ett sätt. Och det kan ju vara lite utmanande att säga när man själv uppfattar sig som bibellärare. Men istället gör ju Jesus på ett helt annat sätt. Han har verkligen varit trogen mot sin egen avsikt. Han har utvalt det som i världen ingenting var. Och det var han ju själv också. Varifrån har denne fått kunskap, han som inte har fått någon utbildning, så folk kommer. Och han väljer ut amatörer, teologiska amatörer, hopplösa plattfötter allihopa, fiskar och snickar och tulltjänstemän och annat löst folk. Han har inte gått till skola hos några rabbiner, ingenting. Inkompetenta. Och då kunde man ju tycka att men han var ju i alla fall Gud, så han skulle ju liksom satt fart på kompetensen, så de hade kört om hela gänget av skriftlärda och fariser och präster och alltihopa. Och så gör han inte det. Han väntar tills lärjungarna själva frågar: kan du inte lära oss att be? Och det är liksom Guds pedagogik i ett nötskal. Och det här är så radikalt annorlunda att jag skulle önska att det liksom glimmade till för oss. Hur annorlunda det är. Hur stort det är. Och hur nära själva livet det är. Vi går tillbaka till Israels ökenvandring. Ty när man allting bygger på att vi ska utbilda folk och instruera folk, då finns det noggranna pedagogiska mallar. Då börjar man med att förklara allting. Lodrätt och vågrätt. Sen kommer fas nummer 2. Då ska man motivera folk. Nu när du vet allt sammans, då ska jag tala om för dig också varför du ska göra det. Och jag ska tala om hur härligt det blir om du gör det. Och sen ska jag hålla på och tjata lite på det så det också blir gjort. Och sen ska du gå iväg och göra det. Det är fas nummer 3. Nu, ökenvandringen passar ju dåligt in i den modellen, eller hur? Det var inga förklaringar alls. Rätt vad det var så var man ute i öknen bara. Vad ska vi här och göra, skrik folk? Inget svar. Och det är ju livet, eller hur? Så ofta som vi skulle önskat oss att Gud skulle kommit och satt sig ner. Och nu förstår du, i nästa vecka så kommer det och det och det hända. Och då har jag tänkt att det skulle bli så och så. Och då ska du säga det och det. Och sen så gör vi si och så. Och sen tar vi auktoritet för alltsammans och så är det färdigt. Och säga vad man vill, men det är ju inte livet. Det funkar ju inte så. Vill du ha ett bibelord på det så kan du få det om du vill, Matteus 10. Sextonde vers. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Alltså allt det här som vi så... som vi bygger så mycket på och som vi skulle önska att Gud skulle bygga så mycket på, nämligen förberedelse, förklaring, motivation och sen går vi igång. Det är inte Guds rike. Inte ens faktiskt när vi ska ställas inför rätta och kanske riskerar att tappa huvudet. Inte ens då, säger Herren, kommer den heliga ande att hålla på och förbereda långa försvarstal i ert inre. Utan folkets ökenvandring följde ju helt andra modeller. Vi går tillbaka till första Korinthierbrevet 10. Där räknar ju Paulus upp en massa händelser. Egendomliga händelser och händelser där det verkligen inte alls blev så idylliskt. Här byggdes det guldkalvar och här klagades det och knotades det och gjordes en massa saker. Och så kommer den 13:e versen som en sorts sammanfattning. Paulus skriver så här: era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Ordet prövning förekommer 3 gånger i samma vers. Och Guds pedagogik, den har mycket mer med provet att göra än med lektionerna. Provet kommer i Guds pedagogik ofta först och lektionerna sen. Alla närvarande lärare får ursäkta, men Guds pedagogik är ju dårskap i människors ögon. Guds vishet är starkare än människor och visare än människor, men i våra ögon verkar den ju inte klok. Man kan ju inte ha provet för lektionerna, snälla Gud, det går inte. Men det var precis det. Man hade hela ökenvandringen igenom. Saker hände alldeles oförhappandes. Och då började folk att göra saker och säga saker. Och det kunde bli en väldig turbulens. Och det var inte alltid det slutade så bra. Paulus jämför ju nu folkets ökenvandring med tillståndet i församlingen i Korint. Och säger han, Gud prövade folket i öknen. På samma sätt prövar han församlingen idag.
Vad ska det gå ut på då? Säger vi.
Ja, vi ska slå upp i femte Moseboks 8:e kapitel. Femte Mosebok 8. Det ger Mose själv en sorts, vad ska vi säga, sammanfattning av ökenvandringen när den lider mot sitt slut. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni hålla och efter dem ska ni göra för att ni må leva och föröka er och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat åt era fäder. Och du ska komma ihåg allt som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde få kännedom om vad som var i ditt hjärta om du ville hålla hans bud eller inte. Att få kännedom om vad som är i ens hjärta. Vi ska ta ett konkret exempel på det här. Det är en rätt så lång text. Men den visar med väldigt tydlighet hur det hela liksom fungerade. Vi går tillbaka till första kapitlet i femte Mosebok. Fortfarande håller alltså Mose på med sin, vad ska vi säga, sammanfattning av ökenvandringen. Och ger en del belysande synpunkter. För det var ju så här att när folket hade kommit ut i öknen så kom man ganska snart fram till löfteslandets gräns. Och Gud sa, nu ska ni gå in och erövra landet. Och det är ju den händelsen som nu Mose återberättar. 19:e vers. Och vi bröt upp från Horeb. Och genom hela den stora och fruktansvärda öken som ni har sett vandrade vi iväg till Amorenas bergsbygd som Herren vår Gud hade befallt oss. Och så kom vi till Kadesh Barnea och jag sa till er, ni har nu kommit till Amorenas bergsbygd som Herren vår Gud vill ge oss. Se, Herren din Gud har gett landet i ditt våld. Dra dit upp och inta det som Herren dina fäders Gud har tillsagt dig. Frukta inte och var inte förfärad. Då trädde ni fram till mig allesammans och sa, låt oss sända iväg några män framför oss för att de må utforska landet åt oss och sedan avge sin berättelse inför oss angående vägen på vilken vi ska dra dit upp och angående de städer som vi ska komma till. Detta förslag behagade mig och jag tog 12 män bland er, en för varje stam. Dessa begav sig iväg och drog upp till bergsbygden och kom till Druvdalen och bespejade landet. Och de tog med sig av landets frukt ner till oss och avgav sin berättelse inför oss och sa, det land som Herren vår Gud vill ge oss är gott. Men ni ville inte dra dit upp utan var motsträviga mot Herrens i Guds befallning. Och ni knotade era tält och sa, Herren hatar oss. Därför har han fört oss ut ur Egyptens land för att ge oss i Amorenas hand och så förgör oss. Vart ska vi då dra? Våra bröder har förfärat våra hjärtan till de säger, där är ett folk större och resligare än vi. Där är städer stora och befästa upp mot himlen. Ja, vi såg också anakiter där. Anakiter, det var såna här jättar typ Goliat. Då svarade jag er, ni ska inte förskräckas och inte frukta för det. Herren är Gud som går framför er ska själv strida för er alldeles som han handlade mot er i Egypten inför era ögon. Och alldeles som i öknen som du har sett där Herren din Gud bar dig som en man bär sin son hela den väg ni har vandrat ända tills ni nu har kommit hit. Men trots detta trodde ni inte på Herren er Gud som gick framför er på vägen för att utse lägerplatser åt er. Om natten i eld för att lysa er på den väg ni skulle gå och om dagen i molnskyn. Då nu Herren hörde era ord blev han förtörnad och svor och sa, sannerligen ingen av dessa män i detta onda släkte ska få se det goda land som jag med ed har lovat ge åt era fäder. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son. Han ska få se det, åt honom och hans barn ska jag ge det land han har beträtt, därför att han i allt har efterföljt Herren. Också på mig vredgades Herren för er skull och sa, inte heller du ska komma dit in. Josua, Nuns son, han som är din tjänare, han ska komma dit in. Styrk honom att vara frimodig, till han ska utskifta landet åt Israel som arv. Och era barn, om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, och era söner som ännu inte förstår vare sig gott eller ont, de ska komma dit in. Och dem ska jag ge landet, och de ska ta dig i besittning. Men ni själva må vända er åt annat håll. Bryt nu upp och ta vägen mot öknen åt Röda havet till. Då svarade ni och sa till mig, vi har syndat mot Herren, vi vill nu dra upp och strida alldeles som Herren vår Gud har befallt oss. Och ni rustade er, var och en tog sina vapen, och med lätt mod drog ni upp mot bergsbygden. Men Herren sa till mig, säg till dem, ni ska inte dra dit upp och ge er i strid, för jag är inte med bland er. Gör inte så, för att ni inte må bli slagna av era fiender. Och jag talade till er, men ni hörde inte på det, utan var motsträviga mot Herrens befallning och drog ert övermod upp mot bergsbygden. Och amorierna som bodde där i bergsbygden drog ut mot er och jagade er som bin gör, och slog och förskingrade er i Seir och drev er ända till Horma. Då vände ni tillbaka och grät inför Herrens ansikte. Men Herren hörde inte i röst och lyssnade inte till er. Ja, man kan ju undra, vad är det för uppbyggelsevärde med det här? Jo, det tror jag att jag kan tala om. Det här var ju alltså ett prov. Hur blir man godkänd i det provet? Vad gick provet ut på? Vad var det som prövades? Och vad är det som prövas i ditt och mitt liv? Ja, här kan vi säga så här om Israels folk. Det prövades om Gud var Gud. Ty om Gud hade varit Gud, så hade det varit okej att han hade tagit ut dem ur Egypten för att ge dem i amorenas hand. Är man Gud, så är man. Nu hade inte Gud sagt att han skulle göra så, utan hade sagt något helt annat. Och är man Gud, så talar man sanning. Och då hade man inte behövt frukta, när nu Gud hade talat, att det skulle gå på ett annat sätt än Gud hade förespeglat. Sen när Gud säger ni ska inte gå dit, ja då gick man. Och därmed visar man ju att han var inte Gud då heller. Du förstår, egentligen kommer ju allting på plats i våra liv den dag Gud verkligen är Gud. Därför att då är han allt, han som säger jag är. Och då är vi ingenting, på ett enkelt, sunt och alldeles normalt sätt. Och då blir allting okej. Då blir det som det är tänkt att vara. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Vi tittar i femte Mosebok 6. Vi är strax färdiga nu. Femte Mosebok 6. Trosbekännelsen som varje jude kan utan till. Fjärde versen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ och av hela din kraft. Och tänker vi, det är ju en massa känslor det här att älska Gud. Man tänker att då måste man liksom nästan ha puls 120 för jämnan. Nej, egentligen inte. Det är en fråga om att Gud är Gud. Och för varje gång som Israel prövades, så fanns det människor som lärde sig den rätta läxan. Till Guds rike kommer provet först, och undervisningen kommer sedan. Och till sist så står Josua där med en ny generation judar som är färdiga att gå in i landet. de har lärt sig läxan. Gud är Gud. Det står i Saltaren på ett ställe, 46 salmen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Man tycker det, ja men kär Gud, det har vi ju vetat hela tiden. Att du är Gud, det är klart att du är Gud. Vem skulle du annars vara? Jo, visst, säger Herre. Men är jag Gud i dina ögon? Är jag verkligen Gud? Till den dag han är det och vi är ingenting på ett sunt sätt, då flödar hans vishet, då flödar hans kraft. Men varje generation går sin egen ökenvandring. Till detta är inget man kan lära sig på skolbänken. Man kan bara ta tillvara sina livserfarenheter och låta Gud få bli Gud i våra ögon. Det behöver vi be honom om hjälp med. Att han tar tag i våra livsöden så att de får göra honom till Gud i våra ögon. Det är inte så lätt. Det klarar vi inte själva. Frågan är om vi vill det. Frågan är om vi vill hålla med om att det är detta det går ut på i så mångt och mycket. Att han vill få bli Gud i våra ögon. Mycket mer än han är. Han vill få bli det på riktigt. Nu ska vi tacka och be. Herre. Du är vår fader och vi är dina barn och du fostrar oss. Och målet för din fostran är det stora och förunderliga. Till ditt mål är inte att vi ska utbildas för vissa prestationer. Du kan göra alltihopa själv. Ditt mål är istället att få bli Gud i våra ögon på ett sådant sätt att vi också därigenom blir dina avbilder. Herre, vilken avsikt. Vilken förunderlig tanke. Och precis som du använde Israels folks ökenvandring och precis som du använde allt turbulens och alla konstigheter i Korint ville göra det för att fostra människor, så kan du använda våra livsöden så att du själv kan lysa fram som Gud. Och det kan vi tycka var fullständigt omöjligt. Många av oss här kanske lever under så smärtsamma omständigheter att vi tycker nej, den läxan finns inte att hämta i mitt livsöd. Då ber vi dig Herre om din hjälp så att du fullbordar ditt verk i våra liv.